Hej, jag heter Julia Wiberg och jag är barnboksförfattare, poddare och barnprogramledare. Hej Julia!
Hej!
Hej! Du är välkommen till Bokskåpspodden.
Nej men så mysigt och roligt att jag får vara med. Jättekul!
Ja, men så mysigt och roligt att du vill vara med. Det ska bli så spännande att få höra dig berätta om alla dina böcker. Jag har räknat. Ja. Och du är ju så... Ja, det här vill jag ju veta mer om. Men det känns som att du är en sån kreativ och produktiv liksom idéspruta som har, för nu är det ju alltså du debuterade som barnboksförfattare 2020.
Mm.
Och nu i talande stund, säger man så har du gjort 7 böcker sedan dess, men om bara en vecka så är det ju 9 böcker, och om bara ytterligare några veckor så är det 10 böcker, så liksom 10 böcker på 4 år.
Ja, det låter många när du säger det så. Jo, det har du rätt i. Jo, men det är många. Det är jättekul. Ändå tycker jag att bokbranschen är lite långsam. Jag är ju journalist i grunden. Och där är det ju från idé till att det är tryckt eller publicerat online, så kan det bara gå... Ja, alltså i vissa fall bara några minuter. Så att det här har verkligen varit... övning för mig att ha en sån här lång process. Det är lite som att vara på spa. Ibland lite frustrerande och ibland lite förvirrande. Men gud, vad är det här för bok? Den kommer nu. Det kom en sån här om dagen, för då fick jag paket hem. Och jag tänkte, vad är det jag ska få? Jag kommer inte ihåg. Vad händer nu? Men då var det en bok jag har skrivit. Så det var ju... Ja, jag hade som... Men det vet jag, nu håller jag på att skriva på 2 till. Så att jag går vidare snabbt.
Ja, just det. När det lämnas in till förlag och när liksom hela den där andra delen tar över på något sätt. Mm. Då har du redan... För jag tänker att det är ganska...
Är klar.
Ja. Men jag tänker att man förstår ju att liksom skogen och naturen... att du alltid haft en väldigt nära och väldigt kär relation till djur och natur. Mm. Det är liksom, alltså om man inte vet det, tänker jag, om dig innan man läser dina böcker, så känner man det i dina böcker på varenda sida. Liksom.
Ja, det är vad fint. Alltså det är jag vill förmedla.
Ja, men det gör du verkligen. Och jag tycker det är så fint, för det är så... liksom lekbetonat och lustfyllt och fyllt av så här upptäcka glädje och att det, alltså det känns som att du gör att skogen blir en lekplats, att man gör skogen liksom lite till hemma genom lek och pyssel och så här.
Och då... Ja, men den är ju så rolig, skogen.
Ja.
Men det är den ju verkligen.
Väldigt fint, för jag tänker att det blir också, då blir det också, alltså genom lek och genom det här lustfyllda, så blir det en kärlek till skogen, och då blir det en närhet till skogen, och det man känner sig nära tar man också hand om. Alltså att det blir en fin liksom. Men då tänker jag att jag förstår att du har vuxit upp så och liksom varit nära skog och natur.
Ja, verkligen. Uppväxt i en by utanför Umeå, och där hade vi ju skogen. Mm. Ja, det var ju skogen vi lekte i. Och jag hade som en egen magisk värld i skogen, och jag var väldigt, väldigt övertygad om att jag var vän med alla vilda djur. Oh. Det är nästan så att jag än idag var så här, jo, men jag var nog det. Nu var jag vän med en älg. Men det är en sån mystisk, härlig, fantastisk plats som jag tror alla har en relation till, även om man inte liksom gillar att vara i skogen eller så. Men den naturen är så otroligt viktig. Och den finns ju här och den är så trygg. Och den träden liksom står där som trygga fyrar för oss. Att det är en sån fantastisk, att vi har den här naturen och att vi har allemansrätten. Det tycker jag är, det ska vi liksom inte ta för givet. Och att ge, jag är så himla glad och tacksam att jag har fått uppleva så mycket skog och natur av mina föräldrar. Det var verkligen liksom, nu ska vi ut, vi ska ut, vi ska ut. Det var liksom ut. Mm. Vi ska verkligen vara ute. Men det är, och barn behöver ju inte så mycket mer. Jag märker det när jag går med mina barn i skogen, vi gör det mycket. Det är ju ett, alltså det slår ju liksom, klår ju alla leksaker i världen. Att de går runt och min äldsta, hon har verkligen lärt sig spåra mycket. Och leta efter, det är för att jag har gjort det med henne. Men leta efter liksom päls på stammarna från några djur som har gnuggat sig. Eller bajs från djur är ju jättespännande att stå. Och det första vi alltid gör det är att leta en petabajspinne. En bra petabajspinne måste man ha när man går ut. Och då när vi hittar, då kan vi liksom säga, hur gammalt är det här bajset? Och oj, det är nästan, det liksom osar om det. Nej, men ångar om det, då är det ju väldigt färskt. Vars är de? Och att tänka, det är väl lite mindfulness typ. Men att verkligen tänka när man är där i skogen och man ser ett spår av ett djur. Alltså, men här där jag står nu. Här har det stått ett vildsvin. Eller här har det stått en älg. Precis där vi står nu. Det, jag tycker det är häftigt. Mm. Och det är också så här. Det är ingen rättighet att vi människor ska få se vilda djur. Även fast många på något vis tar sig den rätten. Men jag tänker med djurparker och sådär. Att det så där är en tiger, så ska vi titta på det. Men jag tycker att det är liksom 1000 miljarder gånger bättre på alla sätt att ta sig ut i skogen och leta spår av vilda djur. Det är liksom, det är magiskt. Och det är så roligt. Alltså jag lovar att det är kul. Om man bara går all in för att det är kul, då är det kul.
Ja, men och också hitta, för jag tänker att det är mycket ett alltså att man behöver, om man liksom får syn på såna här grejer, om man inte vet, men bara titta en bra leta bajspinne liksom. Och sen och börja alltså hitta till leken i skogen, och det möjliggör ju du på ett så fint sätt.
Ja, det finns otroligt mycket roligt man kan göra nu när det är vår, alltså gå ut och leta vårtecken. Eller så, jag gick med min 3-åring häromdagen och då gick vi och letade de bästa kottarna på marken. Alltså hon tyckte det var så kul. Det var så roligt. Och hon, den här. Alla var, den ena var liksom bättre än den andra. Och det var så svårt att välja. Och hon skulle ta med sig 3 hem. Och sen helt plötsligt var det 30 stycken. Och hon skulle säga hej då till några. Och det var ett sånt stort projekt kring de här kottarna. Och det var, och sen kom vi hem och hon skulle måla dem och hon satt och lekte med dem. Och, men det var ju ingen plan när vi gick ut. Men hon kom på det själv och det var jätteroligt. Jag blev också engagerad. Mm. Vilken kotte är bäst? Vilken är snyggast? Vilken ska jag ta? Ja.
Men skrivandet då, det är ju jag nyfiken på då. Har du alltid skrivit, har det liksom berättelserna funnits med dig också?
Det har det. När jag var liten så skrev jag så mycket sagor. Och det var det bästa jag visste när det var svenska lektioner och vi fick skriva en saga. Och det var så här, ni har 45 minuter, ni ska bara sitta och skriva. Mm. Alltså jag tyckte det var så kul. Alltså det var, jag ville aldrig att det skulle ta slut. Och jag gjorde egna böcker och jag gjorde tidningar och jag gjorde pysseltidningar. Så att det där har funnits med mig sedan jag kan komma ihåg. Och jag skickade in när det var tävlingar och olika tidningar och Hemmets Journal eller Plus-tidningen som vi hade i Västerbotten. Och då då skickade jag in mina böcker och serier och allt möjligt. Så jag, det har alltid funnits där.
Ja.
Det är ju väldigt kul att hitta på en historia. Alltså det är ju väldigt, väldigt roligt. Eller att förmedla någon kunskap är också kul. Och göra på något vis trolla tråkig fakta. Alltså jag är allergisk mot tråkig fakta. Så det, jag vill säga, nej, men ni får paketera det roligt så jag tar det till mig. Och det är ju, det tycker jag är jättekul. Mm. Att så här, hur får jag, jag menar, hur får jag typ en familj som kanske inte har varit så mycket i skogen. Hur får jag dem att gå ut och faktiskt tycka att det är kul?
Mm.
Ja, men det är, alltså skogen blir ju kul. Om en gran blir ju cool om man vet att det tar 25 år innan en gran börjar producera kottar. Då blir kottar också mycket coolare.
Mm.
Man blir liksom mer respekt och bara wow, herregud. Det är inte vilken gran som helst som kan producera kottar. Utan det måste vara, ha några år på nacken.
Ja. Men exakt den grejen, hur hittar du, hur hittar, jag tänker att vi liksom, om vi liksom kommer fram till Kul i skogen då, den första boken som du debuterar med 2020. Mm. Det är fakta, tips och lekar. Och, men just det här som du liksom, hur hittar du fakta och hur väljer man ut vilken fakta som ska vara med? Och hur ser hela den processen ut när man gör just faktaböcker? Precis där som du säger, att förmedla. Hur gör man det?
Ja, men just böcker om skogen har varit enkelt. För där har jag bara plockat från det jag har i huvudet på något vis. Så att jag har väldigt, väldigt mycket böcker om djur och natur. Och har alltid läst det och har alltid varit ute i skogen. Och så att det har liksom mer varit, vad är roligast? Hur ska jag sålla? Hur ska jag anpassa? Hur ska jag formulera? Men om man tar till exempel min bok om rymden.
Ja.
Rymden kunde jag inte så mycket om. Alltså jag kunde planeterna och du förstår, liksom verkligen bas. Mm. Men det jag gjorde då i den processen, det, och så jag gör nu när jag skriver faktaböcker i den här faktabokserien. Enkla och roliga fakta om. Då först så bara fyller jag mig med, alltså jag läser och jag tittar på dokumentärer och jag lyssnar på radioprogram och det är bara, jag går all in rymden då.
Mm.
Och jag tittade på sen NASA-sändningar och jag var långt bort i rymden. Det var väldigt snurrigt i huvudet. Och nästan, jag blev nästan illamående. Alltså, nej, men det här är inte, det är inte rimligt att vi har en rymd.
Nej, jag
vet. Det är för svårt att greppa.
Uff.
Men så då gick jag all in och läste så mycket böcker och lyssnade på så mycket om rymden och tittade på så mycket om rymden. Sen fick det som gå och smälta och jag började pytsa ut lite kunskap till mina barn. Visste ni det här? Visste du att det finns en planet där det regnar diamanter? Och se liksom vad det är de så här, va? Vill veta mer om. Och började då, de är ju en bra test. Mm. Jag också, jag vet ju själv också vad som fastnar i mig. Det är ju det som är häpnadsväckande och häftigt liksom.
Mm.
Coola grejer.
Mm.
Nej men så det är, väl, det är så jag sållar ner det då. Vad är det jag kommer ihåg? Alltså jag kommer inte ihåg hur, exakt hur stor Jupiter är. Det är ju råtråkigt.
Mm.
Men jag kommer ihåg att det finns fler än 90 månar. Och att forskarna hela tiden upptäcker fler månar. Och det är ju cool fakta när vi på jorden har en måne. Och det tycker ju barnen också.
Mm.
Så det är lite så. Tycker jag det är coolt så brukar barnen tycka det är coolt. Då. Vi har lite samma smak.
Mm. Just det. Men de är ju också, de här är ju, det har kommit två än så länge i den serien. Enkla och roliga fakta om rymden och dinosaurier.
Mm.
Och ganska snart nu så kommer ju kroppen också.
Ja, precis. Och sen till hösten kommer enkla och roliga fakta om hajar.
Okej! Okay. Mm,
den ser jag fram emot. Den håller på att illustreras nu.
För de är ju också illustrerade. Varje bok är illustrerad av en ny illustratör. Eller det är olika illustratörer till dem.
Det tycker jag är en sån rolig idé som min förläggare kom på.
Ja.
Att det är liksom samma grafiska form och samma författare då, jag.
Mm.
Men att det är olika illustratörer. Men då, för då känns varje bok som något nytt.
Verkligen.
Det är en väldigt rolig idé.
Mm. Sanna Borell som illustrerar dinosaurierna.
Ja.
och Ingrid Flygare.
Ja, och kroppen illustreras av Maria Källström. Och just. Den är så glad. Nu släpps ju kroppen-boken i april.
Mm.
Men den är också så fin för att jag tycker att den ser inte ut som någon annan faktabok om kroppen. Och den är väldigt rolig, lekfull. Otroligt roliga, härliga illustrationer. Mm. Så att den gillar jag. Jag är så glad att hon gjorde den så fin som hon gjorde.
Kul. Men rymden och dinosaurier har ju också så här pysselsidor. Mm. Så det känns ju väldigt... Det är ju, ja, men det här att lekfulla, liksom, att få leka fram och genom leken så fastnar kunskap och det här.
Jag gillar det. Jag tyckte det var viktigt. Jag krigade lite för att vi skulle ha med. Det var lite snårigt om utrymme. Men jag ville verkligen ha med pyssel och experiment och så. För att det som är, tycker jag, att man läser om boken. Men om man sen går och pysslar så påminns man igen om faktan. Man tar liksom faktan vidare till lek och pyssel och kreativt. Och boken får liksom leva vidare. Samma när man läser... Ja, men stora roliga skogsboken. Mm. Så är det också små uppdrag som barnen kan få. Och lekar, tips på pyssel. Så att man läser boken men tar den också vidare. Och förhoppningsvis bär den med sig i sig. Just det, kottar kan man ju pyssla av. Eller just det, vi gör kotttävling. Vi mäter med kottar.
Mm.
Vi lägger oss ner och ser hur många kottar lång vi är. Så att... Ja, jag vill liksom att böckerna ska leva vidare sen i lek och upplevelser på något vis.
Hur kom idén till att göra en faktaserie som Enkla och roliga fakta? Vart började den för dig?
Ja, den idén kom mitt förlag med och önskade att jag skulle göra. De tyckte att sättet jag skriver på att samla fakta skulle passa väldigt bra. De ville ha en faktabokserie för förskolebarn. Upp till 6-8 år ungefär där. Mm. Där man är väldigt nyfiken på nya ämnen. Och det tyckte jag var en så rolig idé. Så att jättekul. Jag håller på att skriva på bok 5 och 6 nu också. Som kommer nästa år.
Så det är, ja men, vill du säga, får du säga vilka teman som kommer komma?
Ja, nästa år, det är ju så lång framförhållning, då kommer det om vulkaner.
Oh, är det klart vilka som ska illustrera dem?
Nej, det är det inte. Nej. Men det visste jag inte när jag började skriva böcker, att jag känner att jag som författare har mycket att säga till om vem som ska illustrera. Eftersom jag inte kan illustrera själv. Jag trodde liksom att det är förlaget som bestämmer. Men jag känner att jag har väldigt... Det är väl proffsigt av dem att få mig att känna så. Men jag känner att jag har väldigt mycket att säga till om. Att jag kan komma och tipsa om illustratörer och så. Men sen vill jag verkligen säga att min förläggare, Rebecca Wolf, är helt otrolig på att hitta rätt illustratör till rätt bok.
Mm. Hej, Rebecca Wolf, förläggare på Rabén & Sjögren.
Hejsan!
Berätta om Julia och om ert samarbete. Hur hittar ni till varandra för det första?
Det var faktiskt hon som hittade till oss. Så som jag förstår det så hade hon närt en dröm om att skriva barnböcker ett tag. Hon hade hållit på med sin egen tv-serie, då, Djur med Julia. Och tänkt att det här eller något liknande skulle kunna passa jättebra i barnboksformat också. Så då sa hon av sig till oss. Och vi blev ju jätteintresserade direkt för att vi kände ju till henne lite grann och sådär. Och letar ju alltid efter nya spännande personer och samarbeta med liksom. Så då så tog vi ett möte på förlaget och hon liksom charmade ju oss totalt. Du kan säkert föreställa dig. Hon är ju sådär ljuvlig, ljuvlig människa. Så att det var bara liksom, och vi kände oss såhär, ja men det här kommer bli jättebra. Och hon har ju precis den här tonen, den här lekfullheten och väldigt, väldigt bra på att förmedla fakta på just det här sättet. Så som vi liksom ofta letar efter när det gäller just faktaböcker som riktar sig till de yngre barnen. Det är ett speciellt segment.
Men hade hon en idé på en bok då? Var det den Kul i skogen som blev liksom den första boken som ni gör tillsammans?
Ja, så som jag minns det. För jag skulle precis på mammaledighet i den vevan. Men så hade hon flera idéer som hon liksom pitchade. Så där proffsig som hon är eftersom hon är van att jobba i tv-sammanhang och så. Så hade hon någon idé som var mer baserad på programmet. Alltså Jum och Julia, och sen så var det den här idén då Kul i skogen som var lite annorlunda, lite mer kanske, som vi fastnade för. Jag tänkte så här, det här kommer passa bokformatet jättebra. Och sen så var det nog vi som parade ihop henne med Maja Sten då, som blev illustratören till Kul i skogen. Och sen så var det, på den vägen var det så att säga.
Ja, och den vägen har ju verkligen varit, alltså det har ju blivit väldigt många böcker på ganska kort tid. Det har ju liksom bara har det kommit lika mycket då från ert håll där ni ser att det här passar Julias röst till den här typen av bok, eller hur har det liksom fortskridit?
Det har varit en sån här underbar kombination att det har kommit från båda håll. Att dels så har hon har ju haft en jättetydlig idé och tanke med vad det är hon vill göra i grunden. Det här med liksom den här smittande entusiasmen inför naturen och glädje i att liksom vara ute och upptäcka och göra saker. Hitta på saker i naturen. Inte bara liksom rada upp fakta, utan också så här, men vad kan man göra? Och hur kan man liksom kanske inspirera en familj eller en förskola eller någonting till att faktiskt gå ut och hitta på massa saker. Så det har liksom varit hennes grund. Och sen så har det verkligen varit så här, dels hennes egna idéer som varit ganska utarbetade, som Stora roliga skogsboken till exempel. Där hade ju hon som att jag vill göra den här stora boken om att ha roligt ute i skogen. Efter Kul i skogen, ett par år efter den. Och sen så har vi ju också faktiskt från vårt håll då liksom haft en idé om att så här, men borde inte göra mer liksom enkla fakta, och vem skulle kunna skriva om det här som verkligen har det här liksom fantastiska sättet att förmedla saker på? Jo, med Julia, hon är en sån himla bra person, och då har ju jag då kanske kommit på en idé i samtal med henne, och sen så har hon nappat på det. Så man känner efter sig, men vad bottnar hon i, vad tycker hon känns kul och viktigt? Det kanske inte är allting som jag kommer upp med liksom. Och sen så har hon då fått säga att men det här tror jag på. Och så har vi kört vidare på det spåret. Så det har verkligen varit en kombination. Men de här småbarnsböckerna, de skickade hon in bara som manus helt enkelt. Och de var i princip precis så som de sen blev i slutändan i manusversion. Och så blev det ju en väldigt fin match med Hanna Granlund där. Hon hade aldrig gjort småbarnsböcker tidigare. Så att det blev också så här att man får arbeta fram någonting tillsammans i ganska tätt samarbete. Men det satt ju också nästan på en gång. Precis deras uttryck och hur det skulle bli. Och det var också väldigt mycket snack om så här. Diskutera mycket om så här, men hur ska liksom barnets ögonhöjd verkligen synas i de här bilderna? För den är ju så påtaglig i språket. Och i själva liksom, det man har plockat fram. Själva innehållet liksom. Så att där var det ett jättefint samarbete.
Ja, jättefin matchning. Det berättar Julia en del om också, att det är ofta du som har hittat de här illustratörerna till, och särskilt kanske då i enkla och roliga faktaserien där det är en illustratör för varje bok, alltså en ny illustratör för varje bok som sätter bilder.
Precis. Precis. Ja, nej, men vi har ju ett väldigt bra kontaktnät med illustratörer som vi gillar att jobba med, och där vi liksom vet att så här, det här kommer bli jättebra. Och sen tänker jag att det är typ ingen som säger nej om man frågar, vill du jobba med Julia?
Nej.
Alla jublar.
Ja, fantastiskt.
Ja.
Gud vad kul. Du, vi ser fram emot alla kommande böcker som vi anar kommer att bara brutas ut ur det här samarbetet.
Ja, men det gör jag också jättemycket. Det är underbart att jobba med, Julia.
Tack så jättemycket för att du var med.
Tack själv.
Ha det bra.
Hej, hej.
Hej. Hur kom idén till Hej till alla djuren och Hej till allt i skogen? Och det är ju en som kommer nu då i nästa vecka. Hej till alla små kryp.
Hej till alla småkryp. Åh, småkryp är så viktiga. Jag älskar småkryp. Jo, nej men de Ja, hur kom det till mig? Jag tycker ju det var ett sätt att förmedla för småbarn. Alltså liksom, det här är ju böcker för de allra minsta.
Mm.
Att men liksom inspirera och visa. Men lite så här, ta naturen hem. Men också inspirera när de är ute. Mm. Att man kan använda stubben som en pall. Och man kan, att barret kan sticka fingret och att mossan doftar skogen. Det är liksom sinnesintrycken. Och små barn är ju så otroligt fantastiska med sitt tunnelseende också. Att man behöver ju inte komma långt ut i skogen med barn. Utan nej, det räcker ju att bara vara i en skogsglänta så upptäcker de så mycket. Vi kanske tänker så här, nu ska vi ut på tur och vi ska vara ute i 2 timmar och så, men det behövs ju inte, utan där vill jag också liksom sänka trösklarna. Det är bättre att bara gå ut och stå och gå längs en liten stig och inspektera. Det finns så otroligt mycket. Så att, ja, det där bara, det kom bara ur mig, de där orden. Men jag tycker det blev så fint med Hanna Granlunds illustrationer.
Var det, visste du, hur kom det sig att det blev Hanna Granlund som skulle illustrera?
Även där min förläggare. Ja. Så att det är all cred till Rebecca. Det är så fantastisk fingertoppskänsla att hitta rätt illustratör till texterna som jag skriver. Ja,
ja.
Det blir så bra.
För dem, det är ju verkligen, och hennes liksom barn är alltid så, det är så nyfiken blick på något sätt. Det är liksom väldigt, ja, det passar så fint till den.
Ja, jag blir nästan liksom rörd när jag ser det barnet, för det är sån fin blick, precis som du säger, och det är sån oförstörd liten varelse som är ute i skogen. Det är, ja, men jättefint och mycket att titta på för barnen och peka och känna igen.
Mm.
Det ska inte vara för avancerat liksom, utan det räcker med att det är en myra. Alltså det är coolt nog. Myror är ju ascoola.
Ja, verkligen. Det måste vara väldigt speciellt att få tillbaka den färdiga boken och liksom illustrationerna till dina texter. Och i de här som är mer som små dikter liksom, som skiljer sig lite från de tidigare.
Nej, men jag håller med. Jag blev förvånad att det där kunde komma ur mig. Men det var som att det fanns i mig på något vis. Att det, alltså jag pratar ju väldigt mycket om naturen och djur med mina barn. Nästan som min 5-åring säger, ja, mamma. Men jag ser att de liksom bär det med sig också.
Mm.
Nu jobbar mitt äldsta barn med, men de har så här naturprojekt i förskolan.
Mm.
Och hon kan så mycket. Hon är så stolt. Och jag blir så glad. Och känner jag så här, du har ändå blå klint och daggkåp och allt möjligt i dig. Lite så som i de här pekböckerna då. Hej till alla djuren och hej till allt i skogen. Och hej till alla småkryp. Lite så har jag ju pratat med dem också när de var små, att ja, tunnelseendaktigt i naturen. Nu, hur doftar mossan, men mossan doftar skogen.
Ja, det är fint att du har, att du liksom är, det känns som att det kommer ganska smärtfritt ur dig, alltså alla de här böckerna, att det finns i dig och att det liksom bara jag förstår ju att det är massa liksom jobb i det och att liksom hitta rätt och ta bort och stryka allting naturligtvis.
Men, fast de här skogsböckerna, det har faktiskt varit väldigt, väldigt enkel process. Det har mer varit att jag ska sålla. Alltså, ber man mig skriva om djur och natur, då går det enkelt. Det är svårare när jag får uppdrag att skriva om vulkaner eller rymden.
Mm.
Men det är också väldigt roligt och väldigt lärorikt. Det är jättekul. Då blir det ju, jag ska ju som också lära mig nu massa om vulkaner. Och eller rymden. Det blir ju väldigt, ja, det, det är väldigt kul. Men det är ju en större, ett större arbete för mig, men också väldigt, väldigt roligt.
Mm. Hur gör du då när du, när, alltså, ja, men det är så här, vad behöver du för att skriva? Mm. Men också hur du gör med, liksom, när du får idéer eller uppslag till saker. Vad, hur ser din, hur ser processen ut för dig?
Nej, men jag har, ett litet dokument och så, som jag fyller på. Det bäst, mest, alla bra idéer kommer till mig precis innan jag ska somna. Så då får jag alltid kasta mig ner på mobilen och skriva, för annars glömmer jag bort det.
Ja.
Så att, ja, men just nu håller jag ju på med böckerna som kommer 2025. Och då mycket info om allt det där. Men sen skriver jag ner när jag kommer på också någon pysselidé. Eller jag kommer på att, men det här vill man ju veta. Sen frågar jag många barn också.
Mm.
Vad vill ni veta om rymden, gick jag och frågade. Vad undrar ni? Mm. Vad, och de säger ju så bra frågor. Alltså de undrar ju så bra saker som man knappt... men min femåring då, hon... När jag hade skrivit enkla och roliga fakta om dinosaurier.
Mm.
Så läste jag den när den hade kommit i tryck. Och då sa hon till mig när jag hade läst den. Så sa hon, den är jättebra mamma. Men du säger, du skriver offer. De är ju byten. Och då blev jag så här, rackarns. Vilken bra redaktör du var då. Och nu är den ju redan tryckt. Jaha, och då blev jag så stressad och fick så här, det är klart att det är byten. Varför har jag skrivit offer? Det är jättekonstigt ordval. Och varför har ingen upptäckt det här i hela processen? Så då när jag skrev enkla och roliga fakta om kroppen, innan jag skickade den till min förläggare då, så läste jag den för Norma, som min dotter heter. Och det var ju bara min text då, men då läste jag den. Och då sa hon att hon tyckte den var jättebra. Och så sa hon, men du har inte skrivit någonting om blåmärken och sår. Och det är det enda man undrar när man är barn. Varför man får blåmärken och vad som händer när man får ett sår.
Ah.
Så att, det var ju väldigt tur att hon sa det. Så då skrev jag om blåmärken och sår. Så att hon är bra att checka med.
För
hon,
verkligen.
Ja, hon är ju rätt målgrupp
tillgång.
Också. Så det är, ja, det är jättelyxigt att ha hennes. Så jag bollar mycket med hon, det gör jag. Ja. Och det är roligt. Och hon, ja, det är kul.
Mm. Men är det till exempel alltid klart för dig vilken form dina idéer ska ta, eller alltså om det ska bli i bokform och i så fall vilken typ av bok, eller om det, alltså du gör ju så mycket tv-program, radio, podcast och eller sådär, finns det liksom att det kan, hur hittar du det, kommer det lätt?
Ja, nej, men det är nog, nej, det är nog den som vill ha det på något vis, alltså, för att allting tycker jag ändå kan gå och forma till olika format, om det är ljud eller video eller bok. Men, men det är ju väldigt, väldigt kul att skriva böcker. Så att det är ju mycket där jag får många. Det är mycket där jag satsar på idéer. Så. Men om man tar liksom hur böckerna är utformade, så det är väldigt bra med en bra redaktör, en bra förläggare, ett bra förlag överlag. För att Stora roliga skogsboken var först inte indelad efter årstider som den är nu. Så i första utkastet så var det inte alls så. Nu kommer jag inte ihåg hur det var, men det var väl mer liksom, det här kan du göra. Det var lite mer allmänt, men då sa min förläggare att, men borde den inte vara efter årstid? Så den blev ju så mycket bättre då. Alltså det var mycket bättre än den blev. Så att och formen, om man tänker innehållsmässigt på de här enkla och roliga fakta om, den är ju som på något vis redan satt. Så den är ganska enkel nu när vi har satt den, hur den är utformad.
Just det.
Men nu pratar jag om en annan form på format som du frågade. Men nu tog jag frihet
ja,
här
helt
i din podd. Det är så kul att bli intervjuad. Jag bara pratar, förlåt.
Det är så. Jag bara sitter och tar in allt. Det är super.
Ja.
Jag tänker att det måste vara skönt att ha ett format som är...
Ja, det är jätteskönt.
Ja, att det underlättar att det, processen. Ja. Hur, att du liksom kan se framför dig hur det ska in i
ja,
boken.
Ja, och det är också... jag brukar alltid börja bakifrån. Jag börjar med pyssel och experiment. Mm. För att då kommer jag lite in i, ja. In i det. Så då testar jag pyssel och experiment med barnen och vi gör det. Och då kommer jag lite in i ämnet. För då väcks också lite frågor kring det.
Just det.
Varför... vad är en stjärna? Alltså det kommer... det blir ett bra samtalsämne då naturligt. Mm. Så jag brukar alltid börja bakifrån. Så nu böckerna som kommer 2025 i den serien. Där har jag redan skrivit pyssel och experiment.
Mm.
Som man kan göra. Och sen brukar jag... Men jag brukar sätta först lite rubriker. Så som jag vill att den är... Alltså, vad är en sol till exempel, om man tar rymdenboken eller kroppen, att vi tar hjärtat och hjärnan och sätta allt det där och sen fyller jag på eftersom. Sen kan jag missa saker som sår och blåmärken, men då hoppas jag någon hittar det. Snippan och snoppen hade jag glömt också, det sa min förläggare då när hon fick det. Jättebra, men jag saknar snippan och snoppen.
Ja.
Just det. Det är också en del av kroppen.
Ja.
Ja.
Ja, men det är
mycket
som
att
måste
tänka
vara
på
så...
när det är kroppen. Ja,
ja det är ju väldigt... jag tycker att det känns som att det måste vara svårt att hitta liksom, och sålla och ta bort. Framförallt det som inte... Ja, men då ska ju snippan och snoppen in. Vad måste då kanske bort för att få plats?
Och barnifierade är ju det svåraste med allt.
Ja.
Man kan ju tänka kanske att det är enkelt att skriva för barn. Men det är svårt. För man kan inte använda för avancerade ord och meningar. Då måste man ju förklara vad det betyder.
Mm.
Så att om man skriver också om blodkärl. Så kan man inte bara säga blodkärl. Då måste man ju förklara vad ett blodkärl är.
Mm.
Så att det är mycket att sålla och så ska det bli roligt. Jag tycker också att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Som absolut inte får underskattas. Det är att det ska vara roligt för föräldrarna, eller de vuxna, att läsa.
Mm.
För gud så är svårt och jobbigt och tråkigt det är att läsa en bok som är svårläst. Och det är för mycket fakta. Man märker att barnen zonar ut och så. Så att den balansen... ska ju också finnas i beräkningen att det ska vara kul för barnen att lyssna på och det ska vara lätt och roligt för de vuxna att läsa.
Mm. Tack då verkligen i dinosaurieboken för de här vad heter det?
Ja,
fonetiskt.
Hur man uttalar dinosaurienamnen. Ja, varsågod. Det var verkligen till alla vuxna. Varsågod.
Så skönt.
Det är så svårt. Parasaurolopus. Alltså hur ska man veta?
Nej.
När man ligger där och är jättetrött. Exakt. Klockan 8 på kvällen.
Nej, precis. Toppen. Ja. Nej, men det är verkligen, det är så länge liksom en gemensam upplevelse ju att läsa. Att det är liksom att man gör tillsammans, verkligen.
Och det ska ju vara det. Det är ju så viktigt att läsa för barn. Och det är så roligt och det är... Man får ju hoppa in i olika världar och det är helt fantastiskt att vi har... Jag är ju väldigt, väldigt svag för bokaffärer och bibliotek. Det är ju så otroligt att bara se när barnen liksom ska välja en bok.
Mm.
Vad dras de åt? Vad är de sugen på? Och när man har barn som börjar lära sig läsa... Alltså lära läsa... Nu kan jag inte prata helt plötsligt. Men min äldsta då har börjat... lära sig läsa. Och det är också fantastiskt att se den liksom läslusten att själv, nej jag vill läsa själv. Får jag försöka läsa den här meningen?
Mm.
Det är också mäktigt.
Mm. Men du, den här antologin som kommer nu också, som du är med i.
Ja.
Vi upptäcker naturen. Vad är det här för något kul?
Ja, en jättefin bok. Oj, den är så fin.
Oh.
Det är ju fullt med också natur. Berättelser och tips. Och där i den så finns det... Det finns lite från Stora roliga skogsboken och Kul i skogen.
Ah.
Men hela den boken är ju jättefin. Det är från andra författare och illustratörer också. Så att det är en bra naturbok. Tycker jag verkligen.
Just det. Ja, det ska bli jättespännande att se.
Mm.
I processen att göra en bok, du beskrev att den är ju liksom kanske, om du hade haft full kontroll över den så hade det gått snabbare kanske. Eller att det är liksom ett spa, det var liknelse.
Ja. Men det hade nog inte blivit lika bra heller. Det är så otroligt, för när jag har lämnat in texten och redaktören har kollat igenom och jag får tillbaka lite kortare här, kan du fylla ut lite om det, formulera om den här meningen. Sen pågår ju det andra maskineriet där jag inte är så delaktig, där illustratören ska och formgivaren och ja, det, och så får jag bara, då får jag mejl ibland och blir inkallad till något möte där vi ska diskutera omslag och då kan jag komma med någon liten, ska inte det där var rosa. Eller vi kanske borde ha ett litet hjärta här. Alltså jag kommer att småsäger saker. Så att den processen är väldigt rolig och lyxig. Och sen får jag ju en pdf. Så här kommer det se ut. Har du några tankar? Vill du ändra någonting? Så det är väldigt lyxigt. Det tar ju lång tid. Men det är ju väldigt lyxigt.
Mm. Var i hela den här processen är det som mest lustfyllt, tycker du?
Ja, det är nog när jag är ungefär liksom halvvägs, när jag har kommit halvvägs med boken, när det börjar flyta på. Mm. När jag är helt så här, ja, det är det här, när det bara måste ut och det måste formuleras roligt och bra. Och det är väldigt kul. Det är alltid lite stressigt när det inte har liksom, när jag inte har satt igång. För då är så här, då börjar jag tveka och tvivla och tänka nej, men... Nu får ni ragga någon ny författare. Det här kommer aldrig gå. Men sen såklart när första bilderna börjar komma från illustratören. Det är så kul. Alltså då släpper jag allt. Då är det kasta mig in på mejlen och kollar och zoomar. Och oj vad kul det är.
Gud. Ja, det känns verkligen som en sån. Det är många som beskriver det som en av de bästa delarna liksom i det.
Ja, men det är så kul att se hur en annan människa har liksom tolkat mina texter och bildsatt det. Det är så roligt och det är så lyxigt. Så att det är liksom bättre än alla presenter man kan få. Det är jättekul att se deras egna, alla illustratörer. De är så duktiga, så otroligt fascinerade över de som illustrerar, jobbar med det. Ja, det är otroligt. Och de sätter sin egen touch och de är lyhörd. Varenda en jag har jobbat med har varit så lyhörd. Och liksom angelägen att jag ska vara nöjd. Vilket också är så ödmjukt och fint. När deras jobb är minst lika viktigt. Och nästan viktigare. För att utan dessa otroliga illustratörer så skulle ju boken inte vara intressant för barnen.
Nej, precis. Verkligen. Men om man liksom i, alltså det lustfyller i när det liksom på något vis släpper för dig, eller du hittar tonen eller det, liksom det flyter på. Var är det som mest tungrott eller tvivels? Mm.
Ja, det är nog nu. Det är nu. Där jag är nu, där jag skriver på de här böckerna som kommer 2025 då.
Ja, just det.
För det här har jag liksom inte kommit längre än pysseldelen. Och jag tar in väldigt mycket information nu om de här ämnena. Och ena ämnet är så tungt. Och det är så det är coolt. Det är råcoolt ämne. Men det är också, åh, vad läskigt. Och hur får jag det här att inte vara så läskigt för barnen?
Ja.
Häromdagen så var jag i Linköping på och högläste om rymden. Mm. Och då började ett barn med att räcka upp handen och säga att men solen kommer ju expandera och bli större och större och sluka alla planeter i vårt solsystem. Och sen kommer den explodera och alla kommer vara död.
Mm.
Och det hade han ju helt rätt i. Alltså det, verkligen, wow, helt rätt. Men det är väldigt tungt. Det blir ju dödsångest på en sekund. Och det är det med de här ämnena som det är som vulkaner som kommer nästa år. Det är också superläskigt.
Mm.
Om en vulkan får ett vulkan, en supervulkan som det kallas, får ett vulkanutbrott och det påverkar hela Europa och vi får vinter året om för att solen inte kommer fram och det blir matbrist och det är ju så tunga, jättejobbiga ämnen.
Mm.
Och folk har ju dött av vulkanutbrott och folk lever nära och lever liksom med den stora risken att dö av ett vulkanutbrott. Så att det är ju jättetungt ämne, men det är också ett jättekult ämne, för det är liksom någonting så otroligt ur, det är liksom jorden, det är vår planet.
Mm.
Alltså vi kan inte kontrollera det, precis som väder kan vi inte kontrollera det. Och men det är att, så just nu är jag där, att jag är rädd för vulkanutbrott.
Ah,
så jag måste liksom gå från det till att bara, för jag kan inte skriva det i en barnbok, att vi kan eventuellt ö. Det går ju inte. Det blir ju jättetragiskt. Det tror jag ingen vill läsa. Men så att, där är jag nu. Det här är den tröga delen i att skriva de här faktaböckerna.
Mm.
Men hajar var ju väldigt enkel. För där hade jag enkla och roliga fakta om hajar som kommer i höst.
Mm. Mm.
Där hade jag... Jag tycker hajar, alltså det är så, och de är så viktiga. Och de är så häftiga. Och där var det ju mer att så här, folk är rädda för hajar. Behöver inte vara rädda för hajar. Det är liksom, av alla hajarter som finns så är det liksom en handfull som är farlig för oss människor.
Mm.
Men det är för att vi människor är där de är. Alltså det är ju, vi surfar och simmar och håller på där de här farliga hajarna är. Och vi liksom, vi ställer oss ju inte på savannen och rockring bland en lejonflock liksom. Så att där var det mer ett mål att så här, få barn och vuxna att så här, ni behöver inte vara rädd för hajar, men vi måste acceptera och respektera att haven är deras hem och deras jaktområden.
Mm.
Men också få fram hur otroligt viktiga de är och att hajar behövs. Att hajar är så viktiga för vårt ekosystem. Och de håller balansen i haven. Alltså, de är så, så viktiga. Så där var det den här hade en liten så här, wow, nu ska jag få alla att sluta vara rädda för hajar och börja förstå hur viktiga de är.
Mm. Mm.
Så hajboken var väldigt lustfylld att skriva.
Mm.
Jag har ju alltid någon slags, ja, alltså jag är ju en sån person som gärna säger till en person som slänger skräp ute på marken eller slänger en cigarettfimp att säga, du, så här gör vi inte, det är vår planet, vi ska ta hand om den. Mm. Man kan tycka kanske det är lite skärtigt och så, men någonstans så tycker jag att ju mer vi vet, desto bättre behandlar vi vår planet och behandlar vi djur. Alltså vet vi att en ko är väldigt intelligent. En höna är väldigt intelligent. Och ett flockdjur och social och rolig och smart. Och då kommer vi behandla hönan bättre.
Mm.
Så det är lite mitt mål. Men vulkaner tycker jag är lite läskig. Mm. Men det är också coola. Det är mixed feelings om
vulkaner. Men verkligen. Och det är ju i alla de här, alltså tema som du skriver om, så finns det ju verkligen den här balansen i att...
Ja.
Alltså det är samma med skog och natur och liksom Det finns ju också en som såklart barn snappar upp, alltså någon slags, alltså andra röster som är mer varnande eller så kring vad som håller på att hända med klimatet och så vidare.
Precis. Och det är ju, man ska ju ta barnen och bemöta dem och ta dem på allvar. Det är ju så viktigt. Men vi ska ju inte heller skapa en massa ångest
hos
dem som inte de ska bära.
Nej.
Men det vi kan göra för barn är ju att ge dem fakta och information och ett magiskt tänkande och fantasi. Och ge dem allt det så kommer de ju behandla planeten bra framåt. Det är jag övertygad om. Mm. Alltså ju mer vi vet, desto bättre kommer vi behandla planet och djur.
Verkligen. Och där är dina böcker ett superbra verktyg för det.
Ja, jag hoppas det. Det är lite min kamp jag för här på kammaren.
Ja.
Nu behandlar vi planeten bra. Men jag tycker det är viktigt. Alla kan göra någonting. Och man behöver, det krävs inte så mycket. Men kan man gå ut i naturen och uppskatta den och se vad den ger. Då kanske man, man kan också tänka typ bara när man ritar. Att det här pappret har vi fått av träden. Alltså det är ju så. Träden har gett oss det här pappret. Det är jättefint. Men då ritar vi på båda sidorna så vi inte slösar.
Precis. Finns det något som du ännu inte har utforskat kreativt som du gärna skulle vilja?
Ja, men jag skulle hemskt gärna skriva liksom som en bilderbok, en saga. Nu har jag gjort de här pekböckerna. De är lite mer diktig, poesiaktig, fast ändå en saga, ditt barn som går. Men det skulle jag vilja göra. För jag har massa idéer. Och jag känner att jag har mitt sätt att skriva som hade funkat. Men just nu har jag för lite tid. Det är det. Jag behöver sitta ner med det och bara det för att det ska komma fram.
Ja.
Men det vill jag gärna göra och tror och hoppas att det kommer ske. Att det blir någon bokserie. Jag tror också jag behöver släppa lite att det ska vara. Jag måste släppa lite präktigheten. Jag behöver inte lära barn hela tiden i allt jag skriver. Det gör jag i mina faktaböcker. Men jag tror om jag ska skriva en saga så måste jag släppa det lite. Jag måste släppa att vara pedagogen. Och bara gå all in fantasi. Så att det är väl min utmaning.
Just det. Kan du känna att det blir att det är belastande liksom, eller i att ha den rollen eller att ha fått den rollen?
Nej, det är jag som har 100% bara tagit den rollen, för att jag tycker det är ett väldigt roligt sätt att leka och lära samtidigt, att det jag gillar det. Men jag älskar ju också att se när mina barn bygger upp fantasivärldar som har noll med fakta att göra. Som bara är helt urspårade. Det är ju ännu mer underbart. Och då behöver kanske inte jag komma in och så här. Det där är inte en leopard. Det där är en gepard. Alltså där får jag backa och bara, behöver inte. Alltså de får säga vad de vill. Det där kan vara vad som helst. Jag behöver inte lära dem nu. Och det är väl lite så jag tänker om jag skriver en saga framåt. Att jag måste släppa på att de ska inte behöva lära sig någonting. De ska bara få gå all in fantasi.
Det längtar vi efter att få läsa. Det vill jag läsa.
Ja, jag hoppas. Jag har massa idéer. Jag tror det kan bli bra. Det är
spännande.
Jag hoppas det.
Fint.
Jo, men jag har skrivit den. Nej, den är också lite lärare.
Vadå?
Just det. Nej, men det kommer en antologi till julen.
Oh.
Och där har jag skrivit en en saga om en tomte. Men den är också lite... det går framåt i alla fall. Det närmar sig en...
Gud, vad kul att det också är... Det blir också på något sätt symptomatiskt för hur jag lär känna hur du är nu då. Att du liksom kommer på det. Just det, att det liksom är så, det är så många projekt i omlopp på något sätt och böcker som...
Ja, men jag glömmer lätt bort. När jag har skickat in så då släpper jag det. Men det har jag, ja. Det kommer till julen. De sa ja till den. Så den ja.
Kul! Mm. Ja. Mm. Det blir fint att få följa och få läsa det som kommer.
Ja.
Julia, tack och förlåt.
Tack själv.
Tack så mycket. Ha det gott. Hej då.
Hej då.